country can do for you. I have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream.
Tear down this wall.
I have finally been included in We the People.
Hallå och varmt välkomna till USA-podden Historia. Det här är det första avsnittet i vår sommarserie som i år handlar om legendariska valsomrar och valrörelser som på olika sätt har gjort avtryck i den amerikanska historien. Och eftersom Sara Stenholm är på sommarlov så är det istället jag, Kajsa Bogin, som sitter bakom mikrofonen. Men i San Francisco så är det som vanligt, för där finns du, Roger Wilson.
Ja visst, hallå hallå.
Och här i studion, mitt emot mig, så sitter ingen mindre än historieprofessor Dag Blank. Välkommen till USA-podden Historia.
Tack så mycket.
Du är närmare bestämt professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, men du är också verksam i USA vid Augustana College i Rock Island som ligger i Illinois.
Just så.
Jag tänkte att vi ska börja den här serien med en valsommar som det har varit väldigt mycket tal om i år, nämligen den här.
Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today, June 6, 1968.
Dramatiken i och kring det demokratiska partikonventet i Chicago har stigit åtskilligt under natten.
En tv-kommentator som sett sammanstötningarna ikväll förklarade att han aldrig sett något liknande, varken i Selma, Little Rock eller någon annan plats i USA. Olof Hansson, Chicago.
Sommaren 1968 började blodigt med mordet på Robert Kennedy, som då var en av kandidaterna i demokraternas primärvalrörelse. Men den stora politiska frågan är Vietnamkriget och det kaos som uppstår i samband med antikrigsdemonstrationerna runt demokraternas konvent i Chicago. Och kandidaterna som det sen ska stå emellan i presidentvalet är demokraten Hubert Humphrey och republikanen Richard Nixon. Dag Blank, det är ju väldigt många som drar paralleller mellan just valrörelsen 68 och det som sker i år. Vad är det som gör att just 68 kommer upp hela tiden?
Ja, så valrörelsen 1968 och hela året 68 och flera år innan 68 var väldigt turbulenta år i USA. Stora protester, våld, politiska mord. Och en del menar att det finns paralleller till dagens situation. Kanske tar många utgångspunkten i de många studentprotesterna som vi har sett på amerikanska universitet under den gångna våren. Man kan nog fundera lite grann på dem, hur goda de parallellerna är, men det tror jag, det är det som är kopplingen, och då påminns man om den här väldigt turbulenta perioden. Dessutom är det ju så att demokraternas konvent i år äger rum i just Chicago, och det kommer många minnen tillbaka från den konventet 68 då.
Och det där ska vi komma in närmare på, men protesterna då, studentprotesterna, de gäller ju Vietnamkriget. Var någonstans i det kriget befinner vi oss 68?
Ja, vi befinner oss mitt i det Vietnamkriget där USA är oerhört involverat. Vi har hundratusentals soldater och unga män, unga amerikanska män, löper risk att bli inkallade och blir inkallade till Vietnamkriget. Och det är ett väldigt kontroversiellt krig. Det har inte gått så bra som USA hade hoppats, och det har framförallt kablats ut genom tv. Och vanliga amerikaner har fått se väldigt starka och svåra bilder från Vietnamkriget, så kriget har börjat ifrågasättas.
Roger, förutom det här politiska, ge oss en bild av hur det ser ut och känns och doftar i USA vid den här tiden.
Nej, men alltså det här är ett år, om man tittar på populärkulturen, som där mästerverken avlöser mästerverken. Det är helt chockartat när man faktiskt tittar på vad som släpptes det här året.
I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission.
How do you mean? Om man bara tittar på kommersiella framgångarna så finns det 2001, ett rymdäventyr till exempel. Här finns skräckfilmen Rosemary's Baby, science fiction-historien Apornas planet, biljakterna i Bullet här i San Francisco, Mandomsprovet gick givs upp i december året innan, men var väl ändå en hit. Men den mest sedda filmen 1968 var faktiskt Funny Girl med Barbra Streisand. Om vi tittar på musiken, alltså, det är ännu svårare att göra någon sorts urval kring musiken. Jag är ledsen om jag tog upp hela programtiden nu kanske, men Doors toppade albumlistan, albumet som bland annat innehöll Hello I Love You, Stevie Wonder gjorde For Once In My Life, Joe Cocker With A Little Help From My Friends, Marvin Gaye, I Heard It Through The Grapevine, alltså bland bandet från det här året. Beatles toppade listan med sin 7 minuter långa Hey Jude. Dionne Warwick bad om hjälp om vägen till San Jose. James Brown också toppade listan med Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. Jimi Hendrix, Crosstown Traffic kom det här året. Och musikalen Hair går upp på Broadway, som ju också handlar om hippierörelsen och Vietnamkriget. Så att hippiehistorien befästs genom en hitmusikal detta året.
Mm. Bra, då är vi helt i stämning. Men om vi då ska gå tillbaka till den faktiskt väldigt hemska verkligheten den här valsommaren. Jag nämnde ju mordet på Bob Kennedy, men det är inte det enda politiska mordet det året. Eller hur, Roger?
Nej, 2 månader före mordet på Robert F. Kennedy ungefär så skjuts den svarta medborgarrättsrörelseledaren pastorn Martin Luther King Jr. på ett motell i Memphis. Och han var då i Memphis för att stötta svarta renhållningsarbetare i stan som hade lägre löner och sämre arbetsvillkor än sina vita kollegor. Och bland annat gick de runt och demonstrerade med skyltar där det står I am a man. Och rummet på det här motellet, Martin Luther King sköts precis utanför i trappan upp till rummet. Det är fortfarande bevarat som en del av ett museum, och lite speciellt är också att man faktiskt bevarat platsen som mördaren stod på och avlossade skotten ifrån. Men efter mordet på Martin Luther King så blir det också våldsamma upplopp i flera stora amerikanska städer, något som också kommer att prägla den kommande valrörelsen.
En annan sak som är ovanlig i den här valrörelsen är ju att det inte är den sittande presidenten, demokraten Lyndon B. Johnson, som blir partiets kandidat trots att han skulle kunna bli omvald. En bit in i primärvalrörelsen så drar sig Lyndon B. Johnson oväntat ur, och vi kan lyssna på hur det lät.
With our hopes and the world's hopes for peace and the balance every day, I do not believe that I should devote an hour or a day of my time to any personal partisan causes or to any duties other than the awesome duties of this office, the presidency of your country. Accordingly, I shall not seek and I will not accept the nomination of my party for another term as your president.
Lyndon B. Johnson drar sig ur med hänvisning till Vietnamkriget. Dag, är det hela skälet?
Nej, det är det inte. Det är en bidragande faktor. Det avgörande skälet till att han hoppade av, mycket oväntat, var att han hade vunnit, men mycket knappt, i det första primärvalet i New Hampshire. Och att en antikrigskandidat, Eugene McCarthy, senator Eugene McCarthy från Minnesota, hade tagit hem en betydande andel av rösterna. Och Johnson drog då slutsatsen att hans kandidatur var starkt ifrågasatt och att han skulle få stora problem att bli åternominerad. En sittande president bör inte ha sådana problem. Och det var väldigt tveksamhet till att utmana honom. Det fanns ett antal andra kandidater som sen kommer fram när han hoppar av. Men McCarthy var ungdomens kandidat. Han var antikrigsrörelsens kandidat och blev sen en av kandidaterna under hela våren och sommaren.
Och ytterligare en person som ger sig in i leken i och med att Lyndon B. Johnson drar sig ur är hans vicepresidentkandidat Hubert Humphrey. Och så här lät det.
I have just signed, as you know, a certificate declaring my candidacy for the Democratic nomination for president of the United States.
Ja, Dag, vem är Hubert Humphrey?
Hubert Humphrey är en legendarisk amerikansk politiker från Minnesota, av både svensk och norsk härkomst faktiskt. Och han började sin karriär som borgmästare i Minneapolis och slog igenom 1948 på Demokraternas konvent, där han höll ett stort tal om jämlikhet mellan raserna, om medborgarrätten helt enkelt. Sedan blev han senator för Minnesota, satt länge som senator för Minnesota, och blev sedan Lyndon Johnsons vicepresident när John Kennedy mördades 1963, och dåvarande vicepresidenten Lyndon Johnson tillträdde ämbetet, så valde han Hubert Humphrey som sin vicepresident.
Och vad ville han med sin kandidatur?
Ja, han representerade en sorts mittfåra inom det demokratiska partiet. Han var ju naturligtvis lojal mot presidenten. Han var ju Johnsons vicepresident. Och han stod ju bakom till exempel den amerikanska upptrappningen av Vietnamkriget som vicepresident. Gjorde han det? Så att han försökte sen distansera sig från den positionen eftersom kriget var så impopulärt och de här stora proteströrelserna kom. Men han hade nog svårt att riktigt övertyga antikrigsrörelsen om att han var en antikrigskandidat. Det fanns ju andra som gjorde det bättre.
Mm. Ja, en intressant politiker, men det är ändå hans motkandidat, Kaliforniensonen Richard Nixon, som framför allt har skrivit in sig i historieböckerna. Roger, vem är han i den här tiden?
Nixons comeback som han gör här, den är ju faktiskt spektakulär. Alltså, dels förlorade han då i presidentvalet 1960, sen försökte han bli guvernör här i Kalifornien 1962, förlorade där också. Men hans väg till att komma tillbaka, det var bland annat genom att kampanja för andra republikaner. 64 så var han aktiv i kampanjen för Barry Goldwater i presidentvalskampanjen där. Och i mellanårsvalet 66 så kampanjade han för 86 republikanska kandidater runt om i landet, varav 59 vann. Detta kan man läsa på Nixon-bibliotekets hemsida. Men det var ett sätt som Nixon också byggde en plattform för sig själv, en ny plattform inom det republikanska partiet, och hade alltså många som stod i tacksamhetsskuld till honom inom partiet. Han hade också en extremt väloljad kampanjmaskin bakom sig och lyckades på olika sätt att besegra andra motståndare som George Romney, alltså Mitt Romneys pappa, Nelson Rockefeller, men och framförallt och kanske den farligaste motståndaren för Nixon, som var Ronald Reagan, som försvann sent i det här presidentvalsracet, men som han lyckades även putta bort även honom.
Mm, som vi ska få höra mer om i senare poddar den här sommaren. Men det finns ju ytterligare en figur i det här valet som vi kanske ska säga någonting om också, nämligen den tidigare Alabama-guvernören George Wallace. Dag, vem är det där?
George Wallace var en demokrat, en segregationist. Han tillhörde den så att säga gamla demokraterna i sydstaterna. Sydstaterna var ju länge dominerade av det demokratiska partiet. Och det kom till en stor konflikt inom det demokratiska partiet. Det fanns en stark del av det demokratiska partiet som var segregationister, stödde segregation, rasister. Och de i sydstaterna blev demokrater efter amerikanska inbördeskriget, eftersom det var republikanerna och Lincoln som så hade drivit kampen mot slaveriet. Så det arvet låg kvar väldigt länge, fram till 1968 faktiskt. 1968 brukar anses vara en vändpunkt när republikanerna och Nixon förstod att egentligen så fanns det många konservativa, väldigt konservativa väljare i sydstaterna som borde rösta på republikanerna. Det var hans så kallade sydstatsstrategi. Och han lyckades mycket framgångsrikt med den och lyckades då locka till sig väljare från sydstaterna. Och idag, sedan dess, har ju sydstaterna blivit republikanskt dominerade. Så att Wallace tillhörde den här gamla demokratiska delen av sydstaterna, och han ställde upp som en oberoende kandidat här eftersom det demokratiska partiet hade utvecklat sig i en riktning mot medborgarrätt. Medborgarrättslagen hade antagits 1964 och The Voting Rights Act antas 1965 som stärker de medborgerliga rättigheterna för den svarta befolkningen. Och det började under president Kennedy, men framförallt under Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, själv en sydstatsbo, själv från Texas, drev igenom de här reformerna för de svarta och gjorde det ganska medveten om att det skulle skapa väldiga problem i sydstaterna. We just lost the South, sa man när medborgarrättslagstiftningen hade gått igenom. Och Wallace var då en reaktion mot detta och ställde upp som en oberoende kandidat och argumenterade för fortsatt segregation, laglig segregation mellan raserna. Han blev en tredjepartikandidat med andra ord. Och han är den tredjepartikandidat som senast har vunnit elektorsröster. Vi har haft tredjepartikandidater efter Wallace som har fått många röster. Ross Perot bland annat 1992, som fick tror jag, närmare 16% av alla röster. Wallace fick kanske 13-14%, men han vann 6 delstater. Och det gjorde att han hade elektorsröster och blev en maktfaktor.
Mm. Så långt alltså huvudkandidaterna. Och då ska vi gå över till sommarens stora politiska händelse. I augusti håller båda partierna sina konvent och det är demokraternas som blir mest ihågkommet.
Wisconsin! Mr. Chairman, most delegates to this convention do not know that thousands of young people are being beaten in the streets of Chicago. And for that reason, and that reason alone, I request the suspension of the rules for the purpose of adjournment for 2 weeks to relocate the convention in another city of the choosing of the Democratic National Committee and the presidential candidates.
Wisconsin is not recognized for that purpose.
Carl Albert.
Kaotiska scener både inne på konventet och utanför. Och så här rapporterar Ekots dåvarande korrespondent Olof Hansson som är på plats.
Jag har idag och ikväll sett ett parti nära nog slita sig själv i stycken här i Chicago. För bara någon liten stund sedan var det fullt uppror här i konventhallen. Grupper av delegater hotade att lämna konventet och kanske även partiet. Andra har offentligt försökt få konventet ajournerat till en annan stad. Bakgrunden är bland annat de blodiga sammanstötningar som har förekommit mellan polis och fredsdemonstrerande ungdomar på Michigan Avenue framför Conrad Hilton. Det är högkvarter för bland annat vicepresident Hubert Humphrey som för bara några minuter sedan nominerades till partiets presidentkandidat.
Dag, det här låter ju otroligt dramatiskt. Vad är det som händer där i Chicago?
Det var otroligt dramatiskt. Precis som Olof Hansson säger, partiet höll på att splittras. Det var den här fredsvingen, fredsdelen, antikrigsdelen som nu såg en mainline-kandidat bli nominerad. Och spänningarna var jättestora i partiet. Till detta hör att Chicagos dåvarande borgmästare, Mayor Daley, Richard Daley Senior, även hans son blev sen också borgmästare i Chicago. Men den legendariska Mayor Daley hade fått konventet i Chicago och var helt besluten om att det skulle genomföras och bli en succé. Och det skulle inte vara några störningar. Det var han som skickade in polisen och obeordrade att de skulle liksom genomföra en sån där chocker. Man ser bilder med ridande polis. Och det var enormt uppror inne i konventslokalen. Vi hörde att man ville få det ajournerat och flyttat till en annan plats. Så det var väldigt, väldigt stora spänningar innan man till slut då lyckas ena sig om en kandidat. Men då har ju flera kandidater fallit bort, inte minst den starkaste kandidaten Robert Kennedy som då har mördats i juni på det sista, under den sista primärvalsmorgonen när man räknat samman. Han hade just vunnit primärvalet i Kalifornien och då blir han skjuten där.
Roger, både du och Ginna har ju rapporterat om studentprotester mot Gaza-kriget nu i år. Hur starka paralleller skulle du säga att det finns mellan årets protester mot Gaza-kriget och Vietnamprotesterna då?
Jag kan ändå förvänta mig att med tanke på den här bakgrunden som finns historiskt kring Chicago och demokratiska partikonvent så kan vi förvänta oss ett ordentligt säkerhetspådrag. Och det är ju just då pro-palestinska protester man förväntar sig i så fall. De som protesterar mot Bidens stöd till Israel och sättet som Israel bedriver kriget mot Hamas i Gaza. Och det är ju många som avfärdat de här likheterna som folk har dragit om mellan Vietnamprotesterna och de här pro-palestinska protesterna. Men det är också kanske lite orättvist. Den pro-palestinska rörelsen är en väldigt ung rörelse medan motståndet mot kriget i Vietnam ju hade många år på sig att växa till en folkrörelse. Men det är ju ändå så att den här pro-palestinska rörelsen gör sig påmind på valmöten, andra offentliga tillställningar. Här i San Francisco stängde man av trafiken på Golden Gate i en demonstration. Och man kan ändå förvänta sig att någonting kommer att ske, om inte på konventet så i alla fall kring konventet, med just den här frågan. Men det som var speciellt då 68 var väl också att man kanske inte riktigt hade förväntat sig att valbevakningen skulle bestå av också bevakningen av det som hände på gatorna. Alltså man vände nästan, kan man säga, kamerorna utåt och skickade alltså in de här väldigt brutala bilderna av hur polisen reagerade på demonstranterna in i folks hem. Och en del menar att de här upploppen och bråken i Chicago, det var den största gåva som Nixon kunde få under valrörelsen, där han då mer och mer framstår som lag- och ordningskandidaten som då kontrasterar mot demokraterna och liberalerna och en medborgarrättsrörelse som Nixon gärna förknippar med upplopp och bråk snarare än Martin Luther Kings icke-våldsambitioner.
Både du och Gina kommer ju vara på plats i augusti på Demokraternas konvent som alltså hålls på samma ställe som 68 i Chicago. Hur mycket spökar allt det där för de som arrangerar årets konvent?
Jag tror man kommer att vara mycket medveten om historien här och kommer ha ordentliga säkerhetsarrangemang. Och om det är så att man har pratat mycket om hot från ytterhögern här i USA när det gäller så, miliser och liknande, så tror jag att det är mycket fokus just nu på just de pro-palestinska demonstrationerna efter de också hyfsat brutala insatser som gjorts av polisen när man har brutit upp de här ockupationerna och tältlägen som har funnits på universiteten, som i sig har varit ganska fredliga, men eller i stort sett varit fredliga, men som ändå har lett till en del våldsamheter. Jag var ju på plats på UCLA i Los Angeles till exempel när polisen bröt in i det tältlägret, och det var ju en aktion som varade i flera timmar med just arga demonstranter som stod runt tältlägret och försökte skydda det.
Mm. Tillbaka då till sommaren 68 och våldsamheterna och kaoset runt antikrigsrörelsen då. Det här är någonting som skrämmer många amerikaner, och som vi har nämnt så tar Richard Nixon fasta på det i sin kampanj.
It is time for an honest look at the problem of order in the United States. Dissent is a necessary ingredient of change. But in a system of government that provides for peaceful change, there is no cause that justifies resort to violence. Let us recognize that the first civil right of every American is to be free from domestic violence. So I pledge to you, we shall have order in the United States.
Mm. Dag, de här kaotiska protesterna, hur användbara är de för Nixon och hans kampanj?
Mycket. Han lyckas här, som vi hör, framställa sig som en lag- och ordningskandidat och menar på att den första medborgerliga rättigheten, efter alla de diskussioner om medborgarrättigheter som har pågått under lång tid, under många år, den första viktigaste medborgarrättigheten, det är alltså ordning, att freedom from violence. Så att det spelar en väldigt stor roll för honom, och han lyckas appellera till vad han kallade för den tysta majoriteten. Det fanns en tyst majoritet, silent majority, ute i USA. Och de är inte alls för de här protesterna, för de här vågorna av våld som vi har sett. Det är en minoritet, menar Nixon. En minoritet av våldsverkare, bråkstakare och demokrater då. Men den the silent majority, de står bakom honom och för, vill ha lag och ordning.
Mm. Så Roger, hur står det då i opinionsmätningarna när sommaren börjar övergå i höst?
Nej, men alltså, tidigare under den här valkampanjen så leder ju Nixon till en början med god marginal, tvåsiffrigt i opinionsmätningarna, men den här ledningen den äts långsamt upp och i oktober gör Humphrey ett utspel om att stoppa bombningarna av Vietnam, vilket gör att hans popularitet ökar ytterligare. Så Nixon får liksom se hur demokraterna ändå trots allt tar in på hans försprång.
Vi kan lyssna på när Lyndon B. Johnson annonserar det här bombstoppet.
Klockan 2 svensk tid i natt kom alltså beskedet från Washington.
I have now ordered that all air, naval and artillery bombardment of North Vietnam cease as of 8 a.m. Washington time Friday morning.
Lyndon B. Johnson meddelar alltså att han pausar bombningarna i Vietnam. Och det där var väl tänkt som en liten October surprise, Roger? Eller hur?
Ja, det där gör han ju bara några dagar innan valet. Men det är alltså en tvåstegsraket. Först går Humphrey ut och lovar att han ska stoppa bombningarna och få liksom med sig en del av opinionen. Och sen så går Lyndon B. Johnson ut och säger att nej, men nu kommer jag göra det här. Vi ska få till fredsförhandlingar och vi ska också se till att det blir fred i Vietnam. Det finns de som menar att Lyndon B. Johnson hade lite svårt att bestämma sig för det här. Även om han själv manträdde tillbaka så hade han ändå tankar på att han skulle bli ihågkommen och vilket avtryck hans presidentskap skulle ha i framtiden. Så det är liksom verkligen någonting han gör i sista minuten på ett sätt kan man säga. När han då går ut och ändå försöker ge Humphrey den här sista pushen, sista hjälpen att kanske kunna vinna valet.
Får det där någon påverkan på valet, Dag?
Det är lite grann skulle man kunna säga. Det som Roger sa så opinionssiffrorna går sakta uppåt för Humphrey. Det finns de som menar att hade kampanjen varit 2 veckor till så hade Humphrey vunnit. Han vinner bara med 0,7% av de totalt avgivna rösterna. Så det är ett väldigt jämnt val faktiskt. Han vinner ganska tydligt dock i elektorskollegiet. Där är det inte så stor, där är det ganska stor skillnad. Så att i sådana här jämna lägen så kan sådana här saker spela en roll. Och antikrigsrörelsen var ju väldigt stark, men den var ju naturligtvis väldigt skeptisk mot Johnson förstås, men också mot Humphrey.
Och samtidigt så finns det ju dokument som har offentliggjorts på senare år som visar att Nixon faktiskt försökte sabotera det här, som också var en del av ett försök till ett slags fredsuppgörelse i Vietnam. Vad går det där ut på?
Ja, det går ut på att det framfördes under hand ett hemliga budskap till nordvietnameserna att det skulle vara bättre för dem att ha att göra med Nixon än med Johnson och Humphrey. Och att på det sättet så försökte man lägga sig i det här spelet. Det är förmodligen så förekom en del av det.
En annan sak som du nämnde tidigare. 3 år tidigare så har kongressen antagit en ny lag, Voting Rights Act. Vad var syftet med den?
Det var en av de 2 stora lagarna som drevs igenom när det gäller medborgerliga rättigheter. Och den specifikt hade att göra med rätten till rösträtt, som ju då är garanterad i konstitutionen, men som hade inskränkts under många år. Och där de svarta med hjälp av olika delstatliga lagar hade förnekat sin rösträtt. Och då kommer en federal lag som absolut garanterar rätten till rösträtt 1900. 1965, och den genomdrivs. Och man kan se att andelen svarta som röstar stiger i sydstaterna. Det är i vissa områden som är speciellt identifierade som den här. Och den finns fortfarande kvar, den har tyvärr försvagats nu. Men den finns fortfarande kvar, och där kunde man alltså sätta in krut på att öka de, se till att de svarta valdeltagandet ökade i vissa områden, framförallt i sydstaterna. Och det har skett. Och det spelar förmodligen en roll i vissa delstater här för att få upp den andelen svarta väljare, och de röstade i stor utsträckning på demokraterna, på Humphrey.
Och samtidigt, Roger, precis som Dag har varit inne på, så är ju det här ett val som man också brukar betrakta som startskottet för att republikanerna gör ett intåg i södern, som alltså tidigare har röstat övervägande demokratiskt. Vad kommer det där sig?
Det fanns faktiskt framgångar i södern redan 1964. Barry Goldwater vann The Deep South, som man brukar kalla det. Nej, men Nixon blev ju, kan man väl säga, lite inspirerad av George Wallace helt enkelt, och tar efter lite grann av hans taktik. Så det finns liksom en rörelse här att försöka ta hand om det missnöjet som finns bland vita väljare med hur världen förändras och hur deras delstater förändras när svarta får fler rättigheter och mer makt och inflytande. Och här kan man också se att man fokuserar då i sin valrörelse på att försöka splittra demokraterna snarare än att försöka ena republikanerna, har man sagt. Så att det är en strategi som vi ser resultatet av, kan vi väl också säga nu. Alltså, vi pratar mycket om det polariserade i USA. En del hävdar ju att den taktiken att få landet att bli allt mer polariserat, att det tar sin början efter 68 och händelserna där, och att republikanerna utnyttjar det. Sen finns det förstås de som menar från republikanskt håll att demokraterna också verkar för den här polariseringen. Men man brukar koppla ihop det där med Nixons strategier för att dominera södern när det gäller att få rösterna där.
Så Roger, det här året som vi fick knippa så mycket med studentprotester och hippies och vänstervåg, hur slutar det i det amerikanska presidentvalet 1968?
Ja, det är ju det som är lite märkligt. Jag läste upp alla de där populärkulturella referenserna och man minns ju, precis som du säger, det är ju studentuppror och våldsamheter och framgångar för medborgarrättsrörelsen som man ändå förknippar med det här sena 60-talet. Men vad vi ser är den här pendelrörelsen också, som väl ofta finns i den amerikanska politiska debatten, och där en stor del av amerikanerna tycker att det blev för extremt helt enkelt, och började rösta för någonting som kändes tryggt, någonting som kändes lite mer som förr i tiden, någonting som kanske också när det gällde en del vita väljare handlade om att försöka försvara deras rättigheter gentemot den svarta minoriteten. Så att slutpunkten på detta upprorets år blev ju helt enkelt att det är de konservativa krafterna som vinner.
Dag, på vilket sätt har det här valet gjort avtryck i den amerikanska historien?
Ja, vi pratar om det nu, även i Sverige. Så att det är klart att det är viktigt, av många av de skäl som vi redan har nämnt. Man kan notera också att en annan konsekvens av valet 68 har blivit primärvalens centrala ställning. Många, om man tittar på den demokratiska sidan där det var så omtvistat då, så många flera olika kandidater, det var inte så att det var primärval i varje delstat som vi är vana vid idag, eller caucusmöten då, utan den gamla metoden länge var ju det som på engelska kallas för smoke-filled back rooms. Alltså partibossarna stängde in sig i ett rum och rökte cigarrer, och det började bli fullt med rök där. Och så bestämde man vem som skulle bli kandidaten. Och det var ju ett väldigt, ska vi säga, odemokratiskt sätt och inte så transparent sätt, om man vill säga. Och som en konsekvens av 68 för demokraterna så ändrades partireglerna, ändrades nomineringsreglerna för kandidaterna, och primärval infördes i så gott som alla delstater. Så nästa val, 1972, då när Nixon vinner omval med en jordskredsseger, då nominerar demokraterna med hjälp av de nya reglerna, primärvalen, George McGovern, en senator från South Dakota, en mycket uttalad antikrigskandidat. Vietnamkriget pågick ju fortfarande, och som stod mycket längre till vänster då än Humphrey. Och sen har vi sett den här regelförändringen. 1976 så vinner en ganska okänd kandidat, demokratisk kandidat, nomineringen, Jimmy Carter, och som sen tar hem presidentvalet. Han hade förstått, och hans kampanjmakare hade förstått precis hur viktig den här regelförändringen hade blivit och kunde använda den. Det sägs att han bosatte sig mer eller mindre i Iowa, eftersom Iowa var en av de första staterna som då, och gjorde ett väldigt starkt genomslag i Iowa, och sen får man en väldig uppmärksamhet då i den som vinner det första primärvalet. Så det är en konsekvens av de här spänningarna inom partiet mellan fotfolket och bossarna, mellan eliten och fotfolket. Och där så förändras regelverket, och det slår också över sen på den republikanska sidan.
Roger, vad säger du? Vilka avtryck har 68 gjort i amerikansk politik idag?
Ja, men det styr partiernas inställning i vissa frågor. Demokraterna blev ju successivt ett parti som allt mer drev just medborgarrättsrörelsens frågor. Republikanerna var ett parti som blev allt mer skeptiska till en del av de där sakerna. Jag tycker vi kan se det i den politiska debatten idag, när det till exempel handlar om vilka regler man vill ha när det gäller valprocedurer, där ju demokraterna vill ha så lite regler som möjligt, eller generösa regler för förhandsröstning till exempel, för att så många som möjligt ska kunna rösta, medan republikanerna tycker att det där kritiserar systemen för att de är osäkra och gör det möjligt till valfusk, och istället vill ha, till och med driver man ju frågan från Trumps sida, även om det kanske är mest retoriskt, att man ska bara ha en valdag och att det ska vara synnerliga skäl för att man ska förhandsrösta. Det är en rest ändå, tror jag, från den här debatten. Vi ser också hur republikanerna driver också just de här lag- och ordningsargumenten, och gjorde det efter Black Lives Matter-demonstrationerna och de upplopp som ibland skedde i samband med det. Och vi ser samma retoriska mönster när det handlar om de här studentprotesterna och tältlägren på universiteten, där ju republikanerna ville gå in liksom med nationalgardet för att försöka bryta upp dem på vissa platser. Och där man också kan se en annan parallell är ju hur republikanerna helhjärtat ställer sig på Israels fråga när det gäller kriget i Gaza, medan det är en fråga som just nu splittrar demokraterna väldigt mycket. Så där kan vi också se en förmåga hos republikanerna att utnyttja en splittring i den koalition som finns inom demokraterna.
Det är därför det är så intressant att blicka bakåt, för då förstår man lite mer av det som händer nu i bästa fall. Tack Roger Wilson, och tack Dag Blank, professor i Nordamerikas studier, för att ni var med oss här idag. Nästa vecka ger vi oss i kast med en valsommar som också slutar med republikanskt segertåg, nämligen 1980, när Ronald Reagan utmanar sittande presidenten Jimmy Carter, som nämndes här. Men innan dess gör klanen Kennedy ett försök att använda sig av den berömda Kennedy-magin för att nå presidentposten. Tekniker idag var Rasmus Allansson, och jag heter Kajsa Boklind.